Hej och välkommen till Familjehemspodden. Vi är en helt ideell podd som enbart drivs av vårt intresse av att barn ska få den hjälp de har behov av, öka kunskapen i socialt arbete och att familjehem får den stöd och den hjälp de har behov av och att även biologföräldrar får hjälp så att de kan ge sina barn det de behöver. Om du tycker att vi är bra, dela gärna vår podd med andra så att vi kan fortsätta producera kunskap i frågan.
Ja, Monia. Idag är vi ju på resa i Stockholm.
Ja.
Och vi har ju faktiskt fått möjligheten att komma till barnrättsbyrån i Stockholm och träffa Emma Wennerström och Lisa Svensson Karlström.
Svansson Karlström.
Svansson Karlström var det. Ser man, mina kråkor blev inte så bra.
Hej, hej.
Hej, välkomna till podden.
Tack så mycket. Mm. Skulle ni vilja börja presentera lite grann båda två? Någon får börja.
Ska jag börja då?
Mm. Ja.
Jag heter Emma och är socionom och även barnombud kallar vi oss här när vi jobbar direkt med barn och unga. Jag har jobbat som socionom i 10 år, på socialtjänsten i några år och sen inom civilsamhället i några år. Och jag har jobbat här på barnrättsbyrån i 6 år ungefär.
Mm. Och jag heter Lisa Svansson Karlström och jobbar som jurist och barnombud här på barnrättsbyrån. Och jag har jobbat som advokat innan, också mycket med barn och barns rättigheter. Och sen har jag jobbat som åklagare och nu har jag varit här på barnrättsbyrån i 2 år, nästan. Coolt, snart. Ja. Mm. Och barnrättsbyrån då, tänker jag att det får ni presentera. Vad är det? Vad gör ni för något?
Ja, vad gör vi egentligen? Vi är en ganska ung organisation fortfarande. Vi har funnits på egna ben i ungefär 10 år. Och barnrättsbyrån startades som en reaktion på barns begränsade möjligheter att göra sina röst hörda när man har hamnat utanför, mellan det här nätet av välfärdens liksom skyddsnät på olika sätt.
Och vi jobbar ju med ett brett spektrum av frågor kan man säga. Vi har ju liksom ingen mall eller någon form eller så som barnen måste komma in i här. Utan vi jobbar med alla frågor som kan vara viktiga för barn. Så det kan ju handla om allt från skolfrågor till migrationsfrågor till frågor som rör placerade barn och deras rättigheter. Så det kan, vi jobbar med alla frågor som har med barnkonventionen att göra skulle man kunna säga.
Mm. Och inledningsvis kan vi bara förtydliga att när barn vänder sig till oss på barnrättsbyrån så är det för att de är missnöjda med någonting. De har bett samhället om hjälp på olika sätt men känner inte att de har fått den hjälp de har rätt till eller behöver. Så när vi pratar om barn som är placerade i familjehem här så är de vi möter är ofta de som är någonting är de missnöjda med när det gäller det. Vi träffar alltså inte de barnen som hör av sig och säger ja, allting är toppen. Jag har en toppenkontakt med socialtjänsten, jag bor i toppen familjehem och det går jättebra att ha kontakt med mina biologiska föräldrar. Mm. De träffar inte vi. Utan vi träffar oftast någon där någonting är stökigt och svårt i sin placering. Så det kan vara viktigt att veta.
Mm. Att och sen har jag uppfattat, det vet jag obviously, vi är i Stockholm idag och ni finns här. Vart finns ni mer någonstans?
Ja, men Stockholm och Umeå. Så vi har en liten filial i Umeå. Mm. Där också både jurister och socionomer jobbar.
Mm. Och det kanske vi kan lägga till att vi jobbar ju både socionomer och jurister tillsammans. Så kommer ett barn hit till oss så får man 2 stycken barnombud hos oss när man har formulerat ett uppdrag tillsammans och barnet har fått berätta vad det är som känns svårt. Och då försöker vi jobba tillsammans i det här liksom vida spektrumet som handlar om både det sociala arbetet och juridiken. Mm.
Och ni var ju lite inne på det innan, men hur kom det sig att ni startade barnrättsbyrån från första början? Vad var idén? Hur kom det sig?
Det är vår generalsekreterare Elin som tar med sig mycket tankar från England, hon har jobbat länge, där man har ett helt annat inbyggt system där barn kan få tillgång till oberoende barnombud i hjälp i kontakt med liksom, samhällssystemen. Och när hon kom tillbaka hit till Sverige så tittade hon på hur det såg ut och att den funktionen saknas här i Sverige för barn. Och jag tänker att det är inte så konstigt att det ser ut så. Vi har ett väldigt välutbyggt välfärdssystem och ett starkt skyddsnät för barn och unga i Sverige jämfört mot många andra länder. Men vad vi kan se är ju att när barn faller igenom de här maskerna och står ensamma, så är det otroligt svårt att förstå sig på hur olika myndigheter funkar, olika lagstiftningar förhåller sig på olika sätt till olika myndigheter, och ibland står barn mitt uppe i det här. Och våra samhällssystem är ju också liksom utformade på ett sånt sätt så att barn ska behöva ha med sig en förälder eller en, någon som hjälper dem att förstå de här systemen och ta sig an, och hur man ska ta sig vidare och fram för att få rätt hjälp och stöd. Och när barn saknar det så blir det jättesvårt. Mm. Så det är utifrån den tanken som Barnets byrån startade. Att man, barn ska ha rätt liksom att få hjälp. Att klaga på när någonting inte är bra, när man är beroende av samhällets hjälp. Och att få hjälp att förstå och ta sig fram.
Mm. Och ni hjälper alla barn i hela Sverige eller bara här i Stockholmsområdet?
Ja, det där är en spännande fråga. Vi har länge haft utgångspunkten att en grundfunktion för oss är, som vi ser är jätteviktigt, är att vi ska följa med barn på möten. Vi följer med till socialtjänsten eller till Migrationsverket eller åker hem till köksbord eller så. Och det blir problematiskt om man är långt bort. Men det går ju inte så enkelt att hålla sig i den ekvationen heller om vi pratar familjehemsvård till exempel. För då har man sin socialtjänst kanske här i Stockholm, men man är placerad någon helt annanstans. Och så. Vi kan väl se att det underlättar, men ibland gör vi undantag för att det behövs. Mm. Men vi kan inte ta emot liksom förfrågningar från hela landet, vi räcker inte till för det. Så vi kan inte hjälpa alla barn som har svårt med myndigheter i Sverige. Så är det, vi har alltid kö och får säga nej ofta. Det finns en större efterfrågan än vad vi kan möta upp, så är det.
Precis, och vi skulle ju önska att vår funktion fanns mer utbredd i hela Sverige. Mm. Så att alla barn skulle kunna ha rätt till att komma till en barnets byrå när det behövs.
Mm. Jo, om jag uppfattat rätt så man får ju hoppas att det går åt det hållet. För jag uppfattar ändå att när barnkonventionen togs in som lag så har man också pratat om att barn som en rättsperson, det är det som bland annat ökat i alla fall.
Ja.
Så är på rätt väg åtminstone.
Mm. Ja.
Och vad är det för frågor som mest så är det som ni möter här på dagarna?
Ja, men jag tänker en stor, när vi tittar liksom på vilka barn vi möter under föregående år och sådär, så ser vi ju att det är, ja, men det är många barn som har det väldigt svårt. Många barn som är placerade. Det är väldigt få barn som vi träffar som lever ihop med två föräldrar och i en stabil boendesituation, utan ofta mycket placerade barn eller barn som lever i hemlöshet eller så.
Mm.
Mm. Så det kan vara helt olika frågor som kommer till oss i vad man har problem med. Det kan ju vara allt ifrån att man inte trivs i sin placering som man har, eller att man inte har en fungerande skolgång, att man inte trivs i sitt familjehem, eller att man inte förstår varför man är omhändertagen enligt LVU och vad det innebär. Det är helt olika.
Mm.
Så vi är en väldigt bred målgrupp. Mm. Det är liksom knacka på dörren och ringer på vår mottagningstelefon och så. Vi har ingen aning, men grunden är ju att det ska finnas, utgår från barnkonventionen.
Mm.
Så det är en jättebred målgrupp.
Mm.
Många gånger har det också kanske fattats något beslut om barnet på något sätt av en myndighet som barnet kanske antingen inte förstår eller inte håller med om. Och då i vår uppgift också att titta på det här beslutet och se så här, vad kan man göra åt det här? Finns det något sätt som barnet antingen kan få möjlighet att förstå det här bättre, varför det behöver vara på det här sättet? Eller finns det något som barnet kan göra för att klaga på den här situationen och få en ny prövning till exempel?
Mm. Och om barnet då skulle klaga på någonting, får de även rättslig hjälp av er, eller hur ser det ut med det?
Mm. I de fallen som vi kan så gör vi ju det. Mm. Ibland så kan det vara frågor som gäller barns processbehörighet, till exempel att barn inte har rätt att föra sin egen talan många gånger i domstol, och man behöver föräldrars samtycke, och det kanske vi inte alltid kan få, men när vi kan det så gör vi det. Absolut, då har vi jurister som är redo.
Härligt.
Men förtydligande att när barn har rätt till offentligt biträde eller så via våra system, så kliver inte vi in istället för, utan då jobbar vi för att de ska ha bästa möjliga hjälp.
Mm. Härligt. Och när vi kontaktade er inför den här intervjun så berättar ni att under de senaste åren så har ni blivit kontaktade i många olika fall av både familjehem och barn då som vittnade om plötsliga uppbrott ifrån placeringar och vad det innebär. Vill ni berätta lite grann om det?
Det har ökat de senaste, jag skulle säga senaste året ungefär. Jag tänker att det blir ringar på vattnet när man börjar med några och så. Jag vet inte, de har någon. Det blir ringar på vattnet helt enkelt, så man hör av sig mer och mer hit. Men det är ofta vi har mött ofta att barn blir ganska hastigt omplacerade från ett familjehem där de har bott i, för vad barnet upplever, en längre tid. Och det kan vara allt ifrån 2-3 år till 10, 14, 15 år.
Och hastigt säger du, vad brukar det hastigt vara för någonting då, som man ska få en bild av det?
Ja, det kan se ut på olika sätt, men ibland kan det till och med vara, vi har varit med om att det kan vara att man, barnet och familjehem blir delgiven några dagar innan och så hämtar man med polisanräkning på fredagen och man blir delgiven på onsdagen om att socialtjänsten har tagit det här beslutet.
Ja, det är hastigt.
Det är hastigt, absolut. Det är väldigt hastigt ur ett barns perspektiv att möjligheten att göras delaktig är ju helt borta.
Ja.
Fråntaget dem då. Och de har ingen möjlighet att haka på tåget tankemässigt på varför det här händer och så. Sen ibland kan det ju vara att man delges en längre tid innan, det är några veckor innan och så. Men man håller inte med socialtjänsten om det här beslutet. Man tycker att det är sin familj som man lever i och förstår inte varför man ska brytas upp och flytta till ett nytt jourhem som det ofta är.
Och där kan ju vi få funderingar också kring barns rättigheter och få till juridiska prövningar. Att det ibland kan vara väldigt svårt för barn i förhållande till socialtjänsten att dels att säga vad man tycker och våga göra det och att barn verkligen ska få komma till tals på ett sätt som får betydelse. Men barn har också ibland rätt att faktiskt överklaga beslut, även barn som är under 15 år. Och där kan vi se att det ibland brister också just för de här barnen som är under 15 år. Att man inte blir delgiven beslut fast man är part i processen. Och att man inte heller får hjälp att få ett offentligt biträde som man också har rätt till. Så att där kan man verkligen fråga sig ibland om barns rätt liksom till det faktiska familjelivet och rätten till privatliv verkligen respekteras fullt ut. Och det är ju frågor som vi tittar mycket på just nu.
Mm. Intressant. Någon vi pratade med häromdagen var att i England förstod jag att familjehemmen också var någon slags part som kunde ge sin syn på när ett barn skulle omplaceras.
Det var jätteintressant.
Det finns ju så mycket att prata om i det här, för man ser också att okej, en omplacering sker, men det här med respekt för barns nära relationer, att det är ju väldigt sällan också som barn efter en flytt kan få behålla en kontakt eller relation med det tidigare familjehemmet, även om man inte ska bo där. Så det blir så tvära liksom kast och så definitivt avbrott på något vis. Och det är ju inte så vi människor fungerar och inte hur barn fungerar heller. Att när man har fått en nära relation till någon som är viktig, så är ju det viktigt att jobba på det.
Jag sitter här lite tyst för jag känner så mycket med både de här barnen och de här familjehemmen där det blir de här tvära kasten, för det blir ju sår i barn, men även i familjehemmen. Men jag tänker att man har varit placerad flera år i ett familjehem och det går så långt så att man går med en handräckning. Vad kan grunden ha varit till så ingripande myndighetsbeslut, undrar jag?
Vi håller på att titta lite på det och anser att man i vissa fall använder det helt felaktigt, polisanräckning. Så. Alltså man kan ju inte använda polisanräkning och tvång istället för att göra barn delaktiga.
Nej.
Det går inte.
Det går
Men
inte.
Vi kan se att det sker i vissa fall. Att man gör så att när man inte får med barn på tåget och de reagerar på olika sätt, då går man in och omplacerar barnet med tvång. Med hjälp av polisanräkning, vilket också är ofta traumatiskt för barn.
Det man kan fråga sig också i vissa fall är ju hur den här omedelbara omhändertaganden används i de fallen. Där man kan se att man går in med ett omedelbart omhändertagande, polishandräckning, och sen efter en kort tid senare, kan handla om några dagar upp till någon vecka, så släpper man det här omedelbara omhändertagandet. Och ur barnets perspektiv så kan man ju se det som att det har varit ett sätt att flytta barnet när barnet inte vill. Och det har man ju inte rättsligt stöd för.
Nej, helt rätt. Ja. Och
Jag tänkte på en grej till
bara,
som är så. I många av de här fallen så är det ett mönster av att man själen, vi begär ut dokument ibland och får mycket berättelser från familjehemmen och barnen och ibland föräldrar och så. När vi hjälper ett barn i en sån här situation på olika sätt och vi försöker förstå vad det är som har hänt. Och i många fall så ser vi ju att det kan ju vara så att barnet har haft det ganska bra hos det här familjehemmet, men att det just handlar om att familjehemmet har haft det svårt att samarbeta med socialtjänsten och att det är det som är haken. Men vi kan ju också se att det är otroligt bristfälligt stöd till det oerhört svåra uppdraget i att vara familjehem. Och att när ett barn har varit placerat så länge så knyter man an och man skapar tajta och nära relationer. Och när stödet från socialtjänsten uteblir så är det en så drastisk åtgärd att gå in med att omplacera ett barn för att samarbetet har fått en fnurra på tråden. Vi skulle ju verkligen vilja se att så här, trycka in mer stöd där man ser att barnet har det bra med familjehemmet, men det är svårt på något sätt i samarbete med socialtjänsten, att man får mer stöd kring det svåra uppdraget i att förhålla sig till så många olika parter som ett familjehem behöver göra.
Mm. Och det är helt rätt, och det har vi också belyst i ett av våra program att handleda familjehem med Henrik Segerlund, just utifrån att många gånger blir familjehem lämnade. Och det är ju så, ska man vara liksom riktig så behöver man faktiskt ha kontakt varje vecka till varannan vecka med sitt familjehem och träffa familjehemmet och prata om barnet och inte prata ekonomi utan prata hur är det, vad händer, hur tänker du, hur reflekterar du, vad händer i dig, okej, och hur ska vi då göra ut i förhållande till barnet? Att man måste ha det fokuset, för det är som sagt, det är någon annans barn man har till låns. Och det vet vi alla som är föräldrar, att bara våra egna barn kan vara lite svårt att förhålla sig till. Och nu får man ett barn som kanske har med sig känslor och händelser som man behöver ha extra stöd för det.
Mm. Sen är det ofta också man tappar att man egentligen är ett team runt barnet. Mm. Där familjehemmet är en del i teamet.
Mm.
Men ibland blir det inte alltid så. Jag tänker att det är det som händer här.
Man skulle behöva jobba mycket mer som ett team också. Alltså inte så isolerade relationer. Utan tänk om alla kunde samlas i samma rum runt ett barn. Och sträva åt samma håll. Då kanske man skulle kunna undvika mycket uppbrott.
Mm. Absolut.
Precis. Och det är ju bland annat det som Annie Forsell i Röda tråden beskriver om i det tredelade föräldraskapet. Så att det finns mycket kvar att göra där.
Mm. Vi har också reflekterat kring hur den här bristen på information som sekretessen leder till kan göra det väldigt svårt i de här uppbrotten också. Att familjehemmen ofta kan stå i en situation där de inte får full information om vad det är som gör att man omplacerar och att det finns omständigheter som sammanfattas på ett sätt så att det inte blir begripligt och att det hänvisas till sekretessen då. Och att det här ändå då är familjer som under lång tid har tagit hand om barnet och varit insatt i skola och sjukvård och allt sånt som sen plötsligt liksom hänvisas sitt sekretess kring. Mm. Och det är också väldigt problematiskt om man som familjehem ska kunna förbereda barnet på att det här ändå behöver ske. Så behöver man ju också få informationen för att kunna göra det och förstå det själv.
Mm. Det var faktiskt något som JO nämnde.
Mm.
Som de har sett när de har granskat.
Mm. Precis. Och man kan också fundera på det här med de här sammanbrotten, för vi ska ju faktiskt överväga vårdnadsöverflyttning. Efter 2 år är det ju nu, eller den nya lagen.
Mm.
Och hur blir det med sammanbrott då? För då är det ju lite andra premisser. Så att,
I de allra flesta som vi har tittat på nu så har nästan alla har det varit en fråga som har varit uppe tidigare.
Mm.
Men som ibland har skäpplats bort på grund av att det är sjukskrivningar på socialtjänsten, ny handläggare. Man har inte utrett den frågan. Det kan ha varit uppe 1 eller 2 gånger. Eller att socialtjänsten ibland har glömt bort det. Och det här uppbrottet skulle ju aldrig ha hänt på det här sättet om man hade haft en vårdnadsöverflytt tidigare.
Mm.
Och det där gör ju att det blir så otroligt obegripligt och svårt hur det kan få bli så här nu, bara för att man inte gjorde det här då. Omständigheterna för barnet är ju densamma.
Mm.
Är det någonting när ni träffar barn som har pratats om? Jag tänker, vet ni någonting om vad barn tänker om den frågan?
Nej, det är ju ganska sällan som i varje fall mindre barn förstår eller lyfter liksom vårdnadsöverflyttfrågan. Det är något lite äldre tonårsbarn som har velat få till en vårdnadsöverflytt, men där det inte har gått till. Men oftast inte. det är oftast familjehemmet som vet om det.
Och att man ofta tänker på det efteråt. När det här uppbrottet redan har skett och den här flytten redan har skett, så blir det någonting som man reflekterar kring, att det här hade ju inte kunnat ske om den här vårdnadsöverflytten hade skett för 5 år sedan, när det hade kunnat vara uppe till exempel. Men nu sker det när man har bott i ett familjehem under väldigt lång tid till exempel.
Jag tänker också så här, det var ju nu i veckan fallet Sofie som var i media, som ni säkert har följt också och tittat på, där det kom en dom från kammarrätten. Och när jag följer våra uppdrag som har varit omplaceringar här och man tittar på den rapporteringen kring den flickan och vad domen säger, så hamnar jag i också så här, hur höga krav ska vi ha på familjehem? Det är inte professionella utbildade personer oftast, utan det är meningen att ska vara vanliga familjer. Men bland annat, om jag förstår den här domen rätt som kom, så får inte den här flickan flytta tillbaka, för man kan inte garantera att det är helt tryggt och säkert.
Och jag tänker för våra lyssnare i familjehemspodden som kanske inte är så insatt i det här. Nej. Kan du bara jättekort ge en bakgrund?
En bakgrund? Ja, man kan gå in och titta. Ja, det ska jag försöka göra. Men det här, vad jag förstår, så är ju det här en flicka som har vuxit upp i ett familjehem som är en släktingplacering också. Från BB upp till hon är 12-13 år ungefär. Och på grund av en svårighet som händer i familjehemmet som har med andra barn att göra, äldre barn, så blir man orolig för hur flickan har det i familjehemmet. Och tappar i den kommunikationen förtroende. Socialtjänsten tappar förtroende för familjehemmet och omplacerar henne. Först till ett annat jourhem, tror jag. Och där gör hon en massa motstånd i det här, för det här är ju hennes familj. Den här flickan, för det är ju hennes familj. Och då placeras hon på HVB. Och där är hon kvar. Och det tog lång tid innan hon fick rätt till ett offentligt biträde och ställföreträdande. Det behöver kämpas för. Det var IVO som var tvungen att gå in och säga att socialnämnden gjorde fel som inte hade tillsatt ett offentligt biträde och ställföreträdande för henne. Och sen har det varit överklagande kring just omplaceringsbeslutet i förvaltningsrätten och nu kammarrätten. Mm. Och förvaltningsrätten kom fram till att flickan, det bästa för flickan är att hon skulle tillbaka till familjehemmet. Men kammarrätten gör inte det. Utan, nu har inte jag läst ändå, men jag bara tittar på rapporteringen. Så fortsättning följer. Mm. Men vad jag förstår så det som har sagts i media i varje fall är att domstolen kan inte garantera att det är ett felfritt familjehem. Därför är det bästa för barnet att den ska vara kvar på HVB-hem. Och då tänker jag att kan man garantera att det inte händer kriser, saker i familjehem. Och innebär det då att barn inte ska vara i familjen utan växa upp på institutioner?
Mm. För det vet vi ju att i alla familjer så händer det kriser av olika
man
slag.
Man skiljer sig, man bråkar.
Det är en del av livet.
Det är en del av livet.
Men det sätter ju ändå ljuset på det här med barns rätt till deras röst. Var vill det barnet vara placerat? Så det är ju ett intressant fall att följa.
Mm. Verkligen.
Mm.
Sen är det ju andra fall. Jag vet inte om vi ska gå in på dem. Jag såg att vi har, när vi förberett lite inför intervjun, pratat lite om Lilla Hjärtat och Tim. Jag tänker Lilla Hjärtat är ju inget sammanbrott. Men Tim, där det här där man relationen och uppbrott. Och, har ni några tankar utifrån juridiska aspekter i någon av de här fallen så på något sätt?
Ja, vi tänker ju såklart att det är jätteviktigt att det finns lagstiftning som skyddar barns rätt till liksom det faktiska familjelivet och privatlivet, och att man kan se i många av de här domarna att man inte tar tillräcklig hänsyn till barnets rättigheter här. Och att vi hoppas verkligen att barnkonventionen som lag kommer innebära en förändring i det här hänseendet, men vi kan ju också se att praxisbildningen tar väldigt lång tid. Det har kommit några avgöranden som gäller artikel 3 och barnets bästa och hur de ska behandlas av myndigheter och domstolar, och där har domstolarna varit jättetydliga i sin praxisbildning, så vi hoppas ju att det ska komma fler tydliga avgöranden som också gäller rätten till familjeliv och privatliv för barn. För det tror vi verkligen behövs. Så att det ska tillkomma lagstiftning runt omkring också. Som kanske på ett snabbare sätt skyddar barns rättigheter i det här hänseendet. Och här kan ju till exempel det här med barnets bästa vid upphörande av vård till exempel vara en sån fråga som vi vet att du skrev remissyttrande om, Emma.
Ja, det pågår ju en utredning nu kring just det. Man ska föra in det som ett eget rekvisit vid avslutande av vård enligt LVU. Så.
Spännande.
På olika sätt kan det säkert behöva förtydligas att barn är självständiga rättighetsbärare som ska ha de här rättigheterna och också kunna initiera olika processer om man inte håller med socialtjänsten till exempel. Och att juridiken på det sättet ändå kan vara ett skyddsnät för barn. För såklart så ska ju barn inte behöva hamna i processer i första hand. Och att socialtjänsten ska ju alltid utgå ifrån barnets bästa och jobba med det. Men om man inte får barnet med sig så är det ändå viktigt att det finns ett skyddsnät i juridiken som kan fånga upp de fallen där det faktiskt blir riktigt fel vissa gånger. För det vet vi ju att det också händer.
Absolut. Ja,
det var ju lite det ni poängterade i början där, att de ni träffar är där det inte fungerar. Det finns ju många barn där det faktiskt fungerar också.
Absolut.
Men en intressant fråga här då på Barnrättsbyrån som vi vill ställa till er, det är ju: vad skulle ni vilja ge för rekommendationer till socialtjänsten när barn har bott i familjehem under en längre tid och ska flytta tillbaka hem till sina föräldrar?
Ja, men jag skulle vilja säga att tiden är en viktig faktor. Att inte göra saker hastigt. Alltså om människor ska liksom med på tåget, så tar det tid. Det är massa olika individer med olika perspektiv i det här. Det är biologiska föräldrar, det är barn, det är familjehem, det är socialtjänst. Ibland är det även andra personer involverade. Om alla ska med på samma tåg så tar det jättemycket tid. Och jag skulle vilja slå ett slag för liksom det hederliga gamla sociala arbetet. Hålla på i relationer och låta det ta tid. För att ibland är det som att det blir så systematiskt idag. Nu tar vi det beslutet och då ska man utföra det beslutet och så ska det gå så fort och det ska bara liksom bli så formellt på något vis. Men tänk om alla de här personerna skulle kunna få vara viktiga för ett barn, ett familjehem men också biologiska föräldrar förstås. Och hur ska vi få till det? För det är massa känslor och starka krafter involverade i det här och det tar liksom lite tid att hålla på med. Men det är också värt att få ta tid, tänker jag, runt ett barn som ska växa upp med massa fina personer förhoppningsvis runt sig som kan hjälpa till i olika situationer. Och då måste det få ta tid. Så jag skulle verkligen vilja slå ett slag för att låta saker ta tid och hålla på i allt det som är jobbigt.
Jag tänker också att när man jobbar på det sättet så får man ju säkert många gånger barnen med sig och att man är överens och det kanske kan finnas en samsyn om att man ska hem eller man ska omplaceras eller vad det nu är för fråga som gäller. Men om det är så att man inte får det, att det ändå är så att socialtjänsten bedömer att något visst beslut är till barnets bästa och barnet tycker faktiskt inte samma sak. Att ändå också inte glömma bort att barn har egna rättigheter och att det kan finnas beslut som barnen får överklaga. Och även fast man är under 15 år så kan det finnas beslut som barnen har rätt att överklaga och inte glömma bort det. Barn ska delges beslut i sådana fall och man ska också få information om att man har rätt att överklaga. Man kanske har rätt till en advokat till och med. Och då så får man inte glömma bort det. De gånger det faktiskt inte går hela vägen så bra att man är överens.
Socialsekreterarna är, kan man säga, egentligen ganska viktiga personer. Att de ibland glömmer bort hur viktiga de är i att skapa relationer.
Absolut, och också som en liten garant för barnens rättssäkerhet. Att man måste ibland kanske kunna backa från sin egen utredning också. Och säga att okej, jag hör att du inte är överens med mig. Hur ska vi göra då? Ja, men då har du de här rättigheterna. Och inte alltid bara tänka att jag gör alla mina beslut utifrån barnets bästa och då är det också så. Utan barnen kan ha rättigheter som ska prövas.
Ibland, vi har ju sett att när barn har fått tillgång till en ställföreträdare och offentligt biträde så har alltså, barn har, förstår det där. Att jag kanske inte får som jag vill, men jag vill i varje fall göra min röst hörd och jag vill få saken prövad. Och det har lugnat situationen för ett barn. Än att behöva göra massa motstånd på andra sätt i ett beslut som man inte håller med om. Då kanske man gör massa motstånd och rymmer från det nya familjehemmet. Eller man vägrar gå till skolan. Eller man vägrar massa saker för att man håller inte med. Och det är ingen som lyssnar på vad jag säger. Och då gör man ju såklart en massa motstånd. Det är fullt rimligt och begripligt. Men när de har den här rätten att faktiskt få sin egen advokat. Då kan det lugna sig lite. För man kan... Då erkänner vi att vi tycker olika och då prövar vi det här. Och du har rätt att få hjälp med det, att bli lyssnad på. Sen kanske det ändå inte blir som man vill, men man blir respekterad i det här beslutet.
Man har fått kämpa också för det som man ville och det man tyckte var viktigt. Och sen är det ju såklart så att det är många som tycker att barn ska inte vara i rättsliga processer, och särskilt barn som är under 15 år. Men då kan jag också tycka att nej, men vi måste ju anpassa de processerna istället. Om det handlar om barns grundläggande rättigheter och jättestora frågor som barns rätt till familjeliv och privatliv till exempel. Det skyddas ju i de internationella konventionerna, och struntar vi i det kan det vara jätteallvarliga kränkningar av rättigheter. Så att då är det också så viktigt att barnen får de här möjligheterna, att faktiskt få en andra prövning.
Ja, ibland tänker jag på det, man skulle vara duktigare. Nu jobbar jag inte som socialsekreterare själv, men att påminna om det här. Vilka olika rättsliga processer man får vara en del. Att, vi pratade om det på mitt team häromdagen. Jag jobbar som första. Att påminna barnen att du är inbjuden till nämnden, till exempel. Bara den delen. Mm. Du kan få vara med där och höra när de bestämmer om dig.
Mm.
Ja, det är många processer och många delar att förtydliga för barn ibland, tror jag.
Att det inte kanske måste vara negativt heller att vara i en process, utan att man kan anpassa processen så att den blir begriplig för barn om man vill det. Mm. Så det är ju en inställningsfråga från oss vuxna också, att vi skulle faktiskt kunna ha barn med på ett lättare sätt om vi anpassade oss mer.
Mm. Ja, ni gör ett fantastiskt jobb.
Ja, verkligen. Tack. Verkligen.
Tack. Jag tror att vi går mot slut.
Ja.
Mm. Och då brukar vi ju alltid ha, vilket känns nästan lite överkurs att ställa som fråga till er. För det är ju ja, barnperspektivet, vilket är ju det vi har pratat om hela det här programmet. Men är det någon fråga som ni tycker att juridiken ändå idag understödjer, som ni vill lyfta som viktig?
Jag tycker att det är jätteviktigt att barnkonventionen fick bli lag. Mm. Det är klart att det kommer ta tid innan vi ser verkligen vilka rättigheter som liksom stärks utifrån barnkonventionen. Men att barnkonventionen så tydligt förstärker barn som egna rättighetsbärare, och att man ska frånskilja föräldrar och barn från... Liksom, för barn ska inte alltid prövas utifrån föräldrarnas rättigheter till exempel. Att det är så tydligt utifrån barnkonventionen, det tycker jag är jätteviktigt och tror kommer få en förändring framåt. Och det kan man se i de få rättsfall som ändå har kommit i högsta instansen, att man gör en tydlig skillnad efter att lagen ändå kom till.
Jag tror också att barnens bästa som eget rekvisit vid egentligen både inledande av vård enligt LVU och avslutande av vård enligt LVU. Därför att vi ser att det är alldeles för mycket fokusering på att man juridiken och fokuserar mycket på föräldrarnas brister. Och i den juridiska processen så tappar man barn. Den kanske är jätteaktuell, både kopplingen mellan vårdnadshavares brister och barnet vid inledande av vård. Men sen händer det ju massa saker. Är man placerad i 10 år så har saker och ting förändrats. Och barn har knutit an till nya familjer. Hur ska det bli bäst för barnet? Då tycker vi tycker att man behöver ta liksom barnets bästa i mer beaktande vid avslutande av vård.
Gott. Tack snälla Emma och Lisa att vi fick komma hit till er på Barnrättsbyrån. Och jag tänker för er lyssnare som tänker, åh, jag vill komma i kontakt med dem, så kan man ju alltid kika in på er hemsida. Men vi kommer också länka på vår hemsida till er så att man kan hitta er.
Jättefint.
Tack.
Sen är det så
vi glada att vi kom.
Ja, vi är jätteglada att få vara med.
Och du ville flagga för något med?
Ja, jag ville flagga för att vi ibland har jättemånga som hör av sig till oss. Så om vi inte hör av oss direkt tillbaka så är det för att vi har mycket att göra.
Mm. Vi får hoppas på att ni ploppar upp på fler ställen i vårt land.
Ja, verkligen. Så det skulle behövas.
Tack så jättemycket. Och jag vill bara säga tack till alla våra lyssnare där ute också. Och glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!